Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Hallå, hallå.
Du är komiker med mera.
Kan man säga.
YouTuber framförallt.
Framförallt YouTuber.
Vi har just varit och ätit hamburgare på Bun Meat Bun i Stockholm.
Jajamän.
Det var väldigt gott.
Väldigt gott.
Du är ju också intresserad av hamburgare. Det är inte riktigt det vi ska prata om idag, men... Du kom in lite på små hamburgare sliders innan vi slog på mickarna.
Ja.
Och var det i Spanien du snackade om att du hade käkat det, eller var det i Sverige?
Jag käkat det på tapasställen ibland i Sverige. Jag tycker det är... jag gillar tapas väldigt mycket. Jag tycker det är otroligt trevligt att man beställer in ett gäng olika och bara... Det känns som att man frossar på ett annat sätt.
Ja.
Än när man äter liksom...
Är det Pinchos du tänker på eller det andra tapaställen?
Nej, jag tycker om Ramblas i Stockholm till exempel. Det är trevligt.
Det ligger rätt nära Mariatorget, va?
Ja, det finns ett vid Mariatorget och ett vid Hornstull. Bra ställen.
Mysiga. Det finns något på Malmö Central som säljer sådana sliders också. Som heter typ Burgers and Shakes, tror jag, eller något liknande. Eller Sliders and Shakes kanske det heter.
Gott.
Mm.
Gillar du sliders?
Ja, det gör jag. Det finns ganska få ställen som serverar det dock. Det är väldigt sällan man kan gå in och bara ta... Det är ju en mini-hamburgare då, för er som inte är insatta i den terminologin.
Just det.
Men det är väldigt få ställen som har mini-burgare.
Ja.
Alltså, det är ingen av de mer kända snabbmatsrestaurangerna har väl det. Nej. Det skulle väl vara Pinchos i så fall, men det är ju ingen fast food på det sättet att man bara kan gå in och... ställa över disk som man kan göra på McDonald's.
Ja, men precis, och det är ju inte riktigt, det är inte en cheeseburgare heller. Alltså det, utan de är lite mer som en klassisk krogburgare fast krympt till hälften kanske. Lite mindre än hälften.
Ja.
Skulle jag säga. Ja, men de är ju väldigt mysiga. Finns ju sånt där från korvbrödbagaren tror jag kanske. De har ju sådana sliderbröd.
Jaha, de har det.
Ja, det piggar upp.
Tänkte på, jag vet vad vi ska prata om idag, det är då att du ska bli bäst på film.
Ja.
Eller ska försöka bli bäst på film i alla fall.
Ja,
jag tänkte på när Göran Persson sa om Sverige, vi ska bli bäst på design.
Ja.
Så tänkte jag, ska.
Ja.
Försöka kan man göra.
Anstränga sig.
Fast å andra sidan, är det inte Yoda i Star Wars som säger att det finns inte något som heter försöka?
Do man ska bara or göra. Do not.
Ja.
Mycket sant, mycket sant. Du kan denna stjärnkrig.
Ja, det har väl blivit ett känt citat. Alltså jag såg ju några av dem när jag var liten.
Simon Science Fiction Gärdenfors.
Simon Star Wars Gärdenfors. Alltså jag gillade Star Wars när jag var liten. Speciellt då jag gillade plastfigurerna jättemycket.
Mm.
Men innan vi sätter igång med huvudämnet så tänker jag att det blir dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. veckan. Och här kommer alternativen. Ser du en lapp som ligger bakom min dator med alternativen? Eller har jag lagt den någon annanstans?
Nej, där, men den kanske ligger under datorn eller något.
Mm, jag får leta efter den.
Du har något där under telefonen.
Ja.
Mm. Där har vi
telefoner den. Är så stora nu för tiden att de kan dölja A6-lappar.
Ja, det är inte dåligt.
Här kommer alternativen. Budweiser 3,5, Fanta Zero, Pabst Blue Ribbon, starköl. Fast den är ju ganska svag för att vara starköl.
Mm.
Malibu Passoa, Nikka Whiskey, två sorters Nikka Whiskey, Bourbon. Vi har, du kan få Pina Colada, Grand Marnier, Dry Martini, vodka, rom, gin tonic. Går alltså då att göra till en vodka tonic också om man vill.
Oh.
Alkoholfri Heineken. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsäre, vatten.
Ja, men kanske en sån där Heineken då, en alkoholfri rackare.
Alkoholfri Heineken?
Ja, ja, det är bra.
Då tar jag Fanta Zero.
Ja, gott.
Stockholm, Malmö, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och kör stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné Uppvigling och förledande av ungdom. Och det är sista chansen att se den nu. Vi kör igång i mars igen med den. Och jag kör igång redan i februari med massa andra gig. Så de brukar ju sälja slut ibland och folk brukar bli lite bittra när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showarna ni vill se. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med alkoholfri öl och Fanta som jag ska hälla upp här. Mm. Live i direktsändning nästan.
Du har alltid Fanta Zero hemma, va?
Ja, jag försöker i alla fall ha det. Det kan ju hända att den tar slut, men jag dricker det så mycket att jag vill inte att det ska ta slut. Jag blev ganska besviken när den har tagit slut när jag är törstig. Liksom.
Har du provat den Fanta Zero Raspberry?
Ja, alltså det är hallon.
Ja.
Mm, den smakar ju väldigt mycket som hallonsaft. Ja, hallonsoda
hallon typ. Jag tyckte den var supergod.
Ja, den är god.
Verkligen barndoms throwback.
Ja, men det är ju då apelsin som är min favorit.
Mm.
Men jag ser fram emot vattenmelon Fanta Zero som ska komma snart.
Mm.
Jag har fått lite inside info.
Ja, en läcka från den innersta kretsen på Fanta. Coca-Cola Company.
För det gillar jag. Om de får till den smaken bra så kommer jag nog dricka rätt mycket sån.
Ja, kul. Jag får, men jag tycker det är kul med Fanta.
Mm.
De är alltid ute och leker med nya smaker. Liksom.
Ja. Jag blev väldigt glad också. För när jag fick höra att det var en afroamerikansk grej att dricka mycket apelsinläsk.
Ja, okej. Okay.
Då kände man att det var lite extra coolt.
Du är en av dem.
Det är som att lyssna på rap.
Ja, jag förstår.
Mm. Men idag så ska vi prata om att du ska försöka bli bäst på film.
Mm.
Det är ett projekt du håller på med. Berätta lite om det.
Ja, det är Kringlan. K. Svensson hörde av sig typ innan jul någon gång.
Mm.
Och så sa han att han hade en idé om att han har en målbild att han ska bli på Svenska stand-up-galan 2025. Då ska han bli årets manliga komiker.
Ja.
Så om 3 år då, när det här spelas in.
Mm.
Och då tyckte jag att det är som en rolig, rolig målbild att liksom... Det är inte realistiskt att vinna just i år eller nästa år, utan det är 3 år. Krävs liksom. Och då är premissen för det här projektet då är att jag ska följa honom under 3 års tid och göra lite nedslag liksom och följa hans förberedelser och processen och sådär.
Mm.
Parallellt med det växer det liksom fram en grej att jag vill skapa den bästa svenska dokumentärfilmen som någonsin har gjorts.
Okej, det är det. Så ni båda ska bli bäst på någonting. Jag ska prata mer med K. Svensson i ett kommande avsnitt av Arkivsamtal.
Mm.
Men,
så vi kan ju lämna hans sida av storyn lite så han får berätta den själv. Liksom. Men det är typ kortfattat ungefär vad det här projektet handlar om. Det här, så här långformprojekt lite.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt skönt att han frågade om det, för att jag har haft några projekt i uppstarten som bara har dragit ut på tiden bara för att jag har varit bara jag själv som varit så här projektlätt de grejerna.
Ja, hur går det med komiker och deras hundar?
Löjligt långsamt.
Det var en annan dokumentärfilm du hade på gång.
Ja, nej, men det började liksom med att vi hade jag och John Marklund som snackade om att han skulle filma den.
Mm.
Vi pratade lite om, la upp lite idéer för premisser och någon sorts light storyline för hela filmen.
Mm.
Och så testfilmade vi lite och jag snackade med en massa komiker om att bli intervjuade. Och sen så gick jag vilse någonstans visste inte hur jag skulle börja storyn. Nej. Och liksom körde fast lite i den känslan att ja, men hur ska man göra först och hur ska man komma sen? Och du vet att man bara börjar övertänka det för mycket.
Mm.
Det är lite som, det finns en väldigt trevlig liten minidoku på SVT Play som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu, men den utspelar sig på ett sånt hopptorn i en simhall, 10 meters torn tror jag det är. Och då står de har bara en kamera riktad på den här liksom platån.
Ja.
Och så ser man de badgästerna som går upp där och du vet, får liksom ta sats och gå fram till kanten och så hoppar de inte riktigt.
Ja.
Utan de står och tänker för mycket på hur högt det är och hur liksom det kommer göra ont på fötterna när de landar och sådär.
Mm.
Och så kände jag lite med den här grejen. Hund och komikergrejen. Att jag bara, alltså jag behöver ju ett manus för den. Annars så kommer det bli väldigt, väldigt löst och flytande liksom.
Mm.
Och så började jag pilla med ett manus som inte blev så jättetillfredsställande tyckte jag liksom.
Du vet, jag undrar lite hur man gör manus när man gör dokumentärfilm.
Ja.
Men alltså, man vet ju inte vad folk kommer säga och göra så.
Nej, men det är väl lite typ att man ska, det finns en massa olika, jag läste jättemycket om det typ, att vissa tycker att man ska skripta ganska mycket innan och vissa tycker att man ska hålla det väldigt öppet och bara spraya. Alltså att man filmar allt man ser under intervjuerna och liksom processen. Så att, ja, där körde väl fast i det projektet liksom lite. Det är inte alls dött så, men det är lite pausat just nu liksom.
Mm.
För att det känns lite för, ja men, jag fick som prestationsångest för det.
Men du har gjort 2 dokumentärfilmer hittills.
Mm.
Det blev ingen CD som handlar om den här gamla artikeln om, som ni kan googla om ni inte känner till.
Mm.
Och sen Somewhere in the Crowd There's You, som handlar om publik.
Ja, på så här
events.
Exakt.
Och sen så har du gjort lite stand, alltså jag tänker vilka filmer du har gjort. Ibland räknas ju stand-up-specialer som film också.
Ja, nej men det skulle inte jag säga liksom. Det är inte jag som varit så mycket involverad i. Det finns 2 specialer med mig som jag inte är skitnöjd med längre, så då behöver man inte kolla upp. Men,
okay.
Men jag själv har inte varit jättedelaktig i produktionen av dem heller, så att det är inte riktigt liksom. Men dokumentärerna är jag väldigt så, står jag väldigt mycket för.
Mm. Men har du någon plan då på hur du ska bli bäst? Alltså, är det, målet är att göra den bästa svenska dokumentärfilmen som någonsin har gjorts?
Ja, precis.
Okej, och vilka tävlar du mot liksom? Vilka tycker du är de bästa svenska dokumentärfilmerna som någonsin gjorts?
Då tävlar jag mot framförallt mot hela Tom Ahlands produktion.
Vad har han gjort för filmer?
Han har gjort en film, väldigt mycket filmer. Han är typ anställd på SVT som journalist.
Tom Haaland.
Tom Ahland.
Ja, men jag känner igen det. Mm.
Han gjorde en dokumentär som kanske inte är hans finest work, men som handlade om Håkan Juholt som blev lite uppmärksamma för något år sedan. Men den senaste han gjorde tyckte jag väldigt mycket om. Den handlar om, den heter typ När världen kom till Ronneby.
Mm.
Och då åker han till Ronneby i Blekinge, va?
Mm.
Och så de har tagit emot väldigt många invandrare, sagt under flyktingkris eller flyktingvågen. Och det har lett till vissa situationer där liksom i Ronneby. De har liksom inte, var inte beredda på det riktigt. Och då intervjuar de, han intervjuar typ både flyktingar och smårassar, helt vanliga svennebananer, alltså alla möjliga människor, och poliser, och du vet, hela de flesta liksom sidorna får komma till tals. Och den tyckte jag var jättefin och var så här lite, ja, men han är ju inte en rolig man.
Tom Holland.
Nej, det är ett väldigt allvarligt anslag alltid, men det är inte så pretentiöst skulle jag säga. Det är väldigt workman like hans filmer. Han är känd för sin speakerröst väldigt mycket. Om man hör honom så känner man nog igen hans röst från olika, det är väldigt sånt eftertryck i.
Men du tycker hela hans samlade produktion är bra? Eller?
Ja, det mesta. Jag har inte sett exakt allt.
Men jag tänker det att om det är du då också som ska vara domaren att, i, den här, ja. I det här, nej, men ditt mål. Du känner att nu har jag lyckats göra den bästa svenska dokumentärfilmen. Då är det då liksom, då har du blivit bättre än den bästa svenska dokumentären genom tiderna. Och du tycker det är någon av Tom Arland förmodligen.
Ja, jag tycker nog hans bästa film tycker jag är Oscar och Greta och huset de byggde handlar. Den handlar om hans fosterföräldrar. Som han är fosterbarn och de här Oscar och Greta, de kunde inte få egna barn, så att de tog sig an honom.
Mm.
För man följer dem typ hur deras liksom, han bygger ett hus åt dem och de, alltså det är verkligen så här ett via dagboksanteckningar och brev så berättas liksom deras historia. Väldigt, väldigt fin.
Den jag tror på. Jag kan ha sett delar av den när jag zappat på tvn. Då tänker jag också på hans berättarröst också. Men,
han pratar lite så här. Det är väldigt... det är lite bekymrat hela tiden. Nej, men han är otrolig tycker jag. Men, så det är väl lite...
Han har gjort många.
Ja, jättemånga har gjort. Han har liksom nästan bara gjort filmer för SVT tror jag också.
Mm.
Det är väl det han är ju deras stora profil på det området.
Ja, men intressant. Jag har dålig koll på det.
Men han är ju verkligen sevärd. Om man gillar, han gör dokumentär om det mesta faktiskt. Alltså, han har följt väldigt mycket olika typer av fenomen och människor och situationer typ och sådär. Det är väldigt värt att kolla in någon random hans. Men jag tänker det stora är i den här grejen liksom med Kringland typ, att hans mål är att bli väldigt rolig.
Ja.
Mitt mål är att, alltså typ inte, nästan motsatsen lite. För jag tycker det är lite, när man gör filmer så blir de alltid typ så här otroligt allvarligt tyngda liksom, och lite emo eller så.
Ja, men är ditt mål att göra den här filmen seriös också eller?
Ja, det, okay. Det tycker jag. Sen får det liksom gärna vara roligt också.
För jag tyckte att det blev ingen CD. Det var jätterolig. Jag skrattade gott när jag sa den. Men den var väl inte tänkt att vara så allvarstyngd.
Nej, det var liksom vissa grejer med den och den andra som jag tänkte skulle vara så här lite fina ögonblick. Liksom.
Mm.
Det, eller inte tänkte på någonting alls. Utan bara var någon scen där man satt och ringde upp någon. Då var det folk som tyckte att de var roliga eller något, för att jag blev stressad för att jag inte fick tag i någon person efter två försök bara liksom.
men det ska släppas som en film då, en dokumentärfilm, eller som en dokumentärserie? Alltså ska det vara olika delar?
Både och i planen.
Att släppa avsnitt efterhand då?
Ja, precis. Lite kanske som du funderar på med mina problem.
Ja, men det har jag redan gjort. Jag släppte olika avsnitt sen klippte ihop till en film.
Ja,
det var det att långfilmen har inte släppts i Sverige. Eller den, för nu kanske den inte tävlar längre på internationella filmfestivaler.
Mm.
Så nu kanske jag borde släppa den som långfilm i Sverige också.
Det är skitsjukt.
Det är faktiskt en idé.
Men lite så tycker jag är kul att man kan också låta serien vara lite... en grej.
Mm.
Och sen, för jag tänker man kommer ha väldigt mycket material under den här perioden.
Mm.
Så det är mycket som inte används också. Så då kan man liksom sen när det börjar närma sig 2025 klippa ihop en film som ändå är en egen grej på något sätt.
Ja, men det är så, har ju folk gjort ibland. Alltså jag tänker kanske framförallt på The Trip. Alltså Steve Coogan och den andra komikern. De gjorde en tv-serie som hette The Trip också, tror jag. Och sen gjorde de några långfilmer av varje säsong.
Just det.
Men det gjordes, har väl gjorts flera gånger. Jag tänker på den här hette den Det nya landet, Lucas Moodysson och någon Birro gjorde väl, kommer ni ihåg den? Det var en tv-serie som också var en lång film.
Så de sen, snyggt. Det kan ju vara. Liksom,
det har hänt ganska många gånger.
Jag tror det, liksom, jag tänker att det är rätt så, dels är det ju kul att följa någon i realtid.
Mm.
För att jag tänker att
har du börjat filma Kringlan?
Ja, vi har haft en inspelningsdag.
Mm.
Spelat in typ ett avsnitt ungefär.
Mm.
Och det sitter jag och klipper just nu. Typ, så det blir bra.
Mm.
Men
har du någon speciell plan på hur du ska göra det här bättre än dina tidigare grejer? Liksom, har du någon, hur du ska uppa ditt game eller vad man säger?
Ja, jag tänker typ att jag har studerat mycket mer andra dokumentärfilmare och så nu senast.
Vilka har du studerat? Tom Arland.
Ja, Tom Arland väldigt mycket. Men det får inte bli heller att man är för, om man är för inspirerad av en person.
Nej.
Då blir det ju lite mycket copycat. Jag tänker också att man kan få in ett högre produktionsvärde som är typ så här Searching for Sugar Man till exempel.
Mm. Och sen, den tyckte jag var väldigt bra.
Den är ju väldigt snygg och sådär. Och även vissa true crime-dokumentärer som inte är min kopp te egentligen, de har ett där effektivt berättarsätt. Liksom, ja. Att de är väldigt spännande.
Jag gillar också Jakten på Bernard av David Liljemark.
Ja, den är ju otroligt bra faktiskt, tycker jag.
Och den är ju liksom Searching for Sugar Man är ju mer en slick produktion.
Ja.
Men liksom båda två är väldigt starka berättelser.
Mm.
Samtidigt som känns som att Searching for Sugar Man är mer vässad. Ja. Alltså där har de lite tummat lite på sanningen, undanhållit lite fakta för att få det mer dramatiskt.
Ja.
Medan Jakten på Bern hade mer bara sanningen till varje pris.
Ja, ja, den är ju väldigt jag vill verkligen se om den. Den är ju jättefin.
Jag tror den finns på
YouTube
eller Vimeo eller något sånt där.
Ja, det måste man säga. Men det, sen tänker jag också att man kan kolla utanför dokumentärsfären också för att få lite inspiration. Det behöver ju inte, jag tänker att det, den svenska dokumentärtraditionen, den ser ut lite. Det är typ,
just det behöver inte vara, bara för att du ska göra den bästa svenska dokumentärfilmen behöver du inte vara inspirerad av annan svensk.
Nej, det var liksom som att man bara tar sikte på det i ribban hela tiden istället för att
var det vi två som gjorde ett gammalt avsnitt av Arkiv i samtal om dokumentärer?
Mm, kanske.
Det var det nog,
ja.
För då gick vi igenom våra liksom internationella favoriter.
Mm, just det.
Det var säkert någon svensk med där också, men
ja.
Men
Jens Lind tycker jag är en jätteduktig också svensk. Har du sett någonting?
Det vet jag inte.
Han gjorde en film som hette Solskens Olympiaden. Som handlade om när Stockholm fick OS 1912. Typ.
Mm, mm.
Det var då han byggde stadion och sådär. Den är ju väldigt behaglig. Han har ett annat. Det han har gemensamt med Tom Arland är att han har mycket voiceover och sådär.
Mm,
men det är mycket, mycket mer arkivbilder. Det är inte så mycket porträtt. Utan det är lite mera.
Är det så här panorera av gamla foton?
Ja, men fast det görs väldigt snyggt.
Jag gillar det.
Alltså.
Jag ska inte låta föraktfull i rösten när jag säger det egentligen. Men jag gillar det här.
Det förekommer ju sånt också. Men det är väldigt
panorera av gamla foton med voiceover. Jag tycker det är en bra.
Ja, jag tycker om den stilen.
Jag gillar ju. Det är ju inte en dokumentär, men filmen som heter Rockbandet eller något sånt, Vi kan bättre själv av Henrik Möller och Claes Lejonhuvud, där det är liksom bara svartvita stillbilder och voiceover, men det är en fantastiskt rolig och bra film.
Nej, men lite sen tänker jag liksom att det svenska dokumentärer är lite fega med, mm. om man ska vara så, det är ju att det är alldeles för lite musik i dem. Mm. Det är alltid väldigt blygsamt använt, pianoklink liksom, ofta, mm. tycker jag. Om det inte är om en artist såklart, då kan det ju vara ett, säger, någon Taube-dokumentär, då är det klart att det är musik där, men i övrigt så är det liksom som att de är rädda för att det ska bli för sentimentalt eller någonting, mm. att de fegar ut ur hela tiden.
Men har du något exempel på en amerikansk dokumentär som jag fläskar på med musik?
Där tycker jag verkligen att true crime-sfären har mycket musik, nästan hela tiden. Ja, men verkligen så här. Ja, men när de har något så här klipp med de intervjuer med de anhöriga till något offer, mm. så är det så här, alltså det är alltid något så här pumpig musik.
Det kan ju vara lite kioskigt ibland, alltså man tar ju det mindre på allvar när de fläskar på med spännande musik.
Ja.
Speciellt så här, när det är så här spår som visar sig sen vara felaktiga. Att det är så här, och då så hittar de det här påsen och så är det någon spännande musik. Mm. Och sen visar sig, men det var bara en, den hade ingenting med utredningen att göra, den påsen. Och så.
Ja, men jag tror problemet är att det amerikanska berättandet är lite så här, utgår från att folk är dumma i huvudet. Typ. Ja. Jag tror att man måste gifta våran så här europeiska filmtradition, mm. som är lite mer nedtonad och lite lågmäld.
Lite mer highbrow, att man utgår från att folk är smarta och har förkunskaper.
Lite understated det hela tiden. Mm. Och samtidigt för man in vissa element från amerikanska som är bra och effektiva. Just musikligen tycker jag är en sån grej som skeden... Okej, om man kollar på en true crime-dokumentär. Du har ett intervjuoffer, det är en polis som blir intervjuad om ett fall. Han har funderat länge, han har fått frågorna innan säkert, han har liksom formulerat ut snygga, retoriskt skickliga svar. Det i kombination med väldigt effektfull musik, då blir det ju överdrivet, då blir det ju cheesy liksom.
Mm.
Men om man gör det här i Sverige, där folk inte är lika retoriskt skickliga, många liksom, utan funderar lite i stunden på vad de ska svara.
Mm.
Om man kombinerar det med musik, då får man lite från båda. Lite det bästa från båda, tycker jag.
Vem kommer göra musiken då till den här dokumentärfilmen du håller på med?
Just nu så har jag pratat med Sebastian som Hjärpehag som gjorde musiken till min förra film.
Mm.
Och hans bror Anton kommer ju nog vara med också.
Och de komponerar den på datorn då, eller har de live-instrument?
Nej, de spelar in i någon studio, tror jag. Mm. Och sen är väl planen att de ska musiklägga hela rasket, liksom, alltihop. Men att vi kommer nog hålla produktionen väldigt strippad i början. Att det är bara jag som filmar Kristoffer liksom, och hänger på honom lite och filmar själv. Och sen är planen att fläska på lite mera ju längre det pågår, att musikproduktionen blir av högre kvalitet.
Mm.
Kanske att man plockar in en extern fotograf. Mm. Det kommer flera människor in och blir liksom universat expandera lite.
Men det är väl ett bra mål det där att han ska vinna årets manliga komiker 2025.
Ja.
För att det blir så här att om han vinner det så blir det en så här väldigt pampig avslutning.
Verkligen.
Men om han inte vinner det så blir det ju roligt på ett sånt, alltså så här lite tragikomiskt sätt.
Ja, det satt upp i 3 år.
Alltså jag tänker på filmen, alltså det finns ju den dokumentärfilm som heter Anvil, som handlar om, den kan jag rekommendera till alla, det handlar om ett hårdrocksband som hade då hitten Metal of Metal någon gång på 80-talet, tror jag.
Just det, det finska bandet, tror jag.
Nej, de är från USA.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Men sen så efter den hitten som var ganska stor så har de bara kämpat på.
Ja.
Har du sett den?
Jag känner till den. Jag känner till den här kuppen som gjordes i samband med dokumentären.
Det var nog någon svensk kille som kände någon i bandet eller var ett fan eller sånt som gjorde liksom, nu ska vi ge dem en iTunes-etta.
Ja.
Jag tror till och med att de kom 2
på jullistan, tror jag det var till och med.
Aha,
att de har ju alltid så här en under jul, vilka är de mest spelade låtarna? Mm. Jag för mig att det var en sån grej till det, men aha, det ska vara metal on metal med Anvil.
Men det är en jättebra dokumentär, men den har också det här tragikomiska elementet i sig, att de är väldigt misslyckade.
Ja, det är kul.
Och även alltså så att de nu är ju, jag tycker Kringlan är absolut en av Sveriges roligaste komiker. Och jag skulle tycka det var välförtjänt om han minst ett år eller många år tycker han har varit Sveriges roligaste komiker.
Mm.
Så jag tycker absolut inte det är en, men det är ju liksom, det blir ju en rolig dokumentärfilm. Den blir nog ännu roligare om man inte vinner det.
Ja, ja.
Fast samtidigt, om du fläskar på med sån fin musik och han vinner det.
Ja.
Ja, båda grejerna är ju en slam dunk på något sätt.
Det kan liksom inte bli dåligt, inte bli, tror jag. Och sen en annan grej som jag tror kommer lyfta den här generellt är liksom att vi båda... Det finns inga formulerade liksom roller riktigt i det här projektet, men det känns lite så här tidigt som att båda lite är med och regisserar, båda är med i klippprocessen lite och väljer hur det ska formuleras. Liksom. Mm. Och det tycker jag känns väldigt skönt och avlastande. Liksom.
Mm.
Att det inte är... Ja, men för det blev ingen CD, så var det liksom känslan, tycker jag, att jag använde mitt namn på... i titeln liksom, eller på omslaget och sådär, för att, men jag hade liksom ingen jättestor social media following då, men ändå mest i filmteamet liksom, och det var min ursprungsidé typ, så då kände jag lite att, ja men då kan jag använda det för att få lite leverage liksom, komma ut lite grann i alla fall. Men nu känns det lite, pressen var liksom att tänka om det blir skit. Och då är det mitt namn som står på affischen och omslaget och sådär. Så blir det en riktig pissfilm typ liksom.
Mm.
Och så tycker jag inte det blev det. Men det blev liksom, det tar av mycket press att det inte bara jag som frontar den här grejen.
Ja, ja, ja. Att man är två som delar på ansvar.
Ja, det känns väldigt skönt
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag känner igen den känslan ibland.
Ja, men kan det kännas som när du har gjort någon låt med Frej eller Anton eller sådär, att du bara, ja men jag gillar låten, men vi är ändå två som har gjort den. Om det. Men ja.
Men vad filmade ni nu den första dagen då? Eller första inspelningsdagen, var det bara inne i... Nu bara gissa att det var inne i K. Svenssons kontor.
Ja, det är precis. Så var det.
Att han pratar om projektet lite där.
Ja, precis. Det handlar väl mycket om att presentera avsikten med det. Och hur liksom, metodiken lite grann, hur man ska gå tillväga. Jag är ganska... perifer i första avsnitt. Alltså jag är mest bakom som intervjuare. Och så.
Men tanken är att du ska synas också framför kameran.
Ja, precis.
För det gjorde du i båda dina tidigare dokumentärfilmer ganska mycket.
Ja, särskilt den första. Lite mindre än andra, tror jag.
Ja, i den första var ju du ciceron, eller vad man
säger. Ja, men då var det mer följa mysteriet. Liksom. Mm. Nu, den andra var inte samma behov av att göra det, så då kunde de stammispubliken från studioprogrammen sitta med som huvudpersoner mer. Men, nej, men nu är det väl lite... jag vet inte, tanken är väl att det kanske ska bli att jag inbillar mig att för att bli en erkänd filmskapare så måste folk se en också. Veta vem man är. Så då vill jag också synas i produktionen. Mm. Och kanske plocka in en extern fotograf av den anledningen. Ja. Och för att jag inte är... Jag är ju en extremt begränsad fotograf. Så det kommer ju bli skönt också.
Men vad kommer du satsa på då? För att bra och bäst, det är ju väldigt luddiga begrepp. Mm. Alltså så här, kommer du satsa på att den ska vara gripande, att den ska vara rolig, att den ska vara spännande, eller alla tre? Någonting annat?
Ja, men jag tror att känslan jag vill åt av den här är att det ska vara en sån film som ska kunna gå en fredag eller lördag kväll. Och man ska, fan ja, den kommer ikväll. Den vill vi se. Att man vill lägga sin fredag lördag kväll på att se den.
Mm. Att det ska vara en sån film. För att den är så, verkar vara så...
Ja, men jag tror framförallt rolig är väl det som man använder för att locka folk.
Ja, men det kan man ju... Alltså, det är olika. Vissa dokumentärer är ju... Ja, men... Vad har vi för hit-dokumentärer som... Fahrenheit... heter den 9-11?
Ja, just det.
Den handlar om 9-11 i alla fall. Men alltså Michael Moores dokumentär, de är ju hits liksom. Och folk gick på bio och sa dem. Mm. Men det var inte för att de var roliga framförallt.
Nej,
utan det var ju för att de var
inte heller depp. Bygga rakt igenom. Det var kul att se honom.
Intressant. Eller liksom, ja, men
det var kittlande att se honom konfrontera människor också.
Ja, just också att det kan i vissa dokumentärer innehåller vissa avslöjanden och sådär.
Ja, men jag tror framförallt tror jag att...
För rolig är ju absolut... Alltså så här, många av mina favoritdokumentärer är ju roliga. Alltså man så här, American Movie eller King of Kong, också väldigt rolig.
Ja. Men jag tror det, att den ska bli, det ska vara liksom kärnan av den, att det är en kul dokumentär. Men sen så vill jag nog också att det ska finnas en nerv till det som jag litar på och letar efter just nu. Men det kommer hitta det. Men någonting som gör att... Jag vet inte, jag tyckte lite att den förra dokumentären jag gjorde, Somewhere in a Crowd vs. You, att den var, avsikten med den var att den skulle vara mycket mer allvarlig i tonen och lite sorgsen kanske, lite så.
Melankolisk.
Ja, och nu känner jag lite att jag vill tillbaka mer till humorn i det.
Yeah.
Och det känns bra att, det som är bra med att Kringland är med som en spelare är ju att... Det kommer ju inte kännas som lyteskomik liksom. Även om det aldrig är ens eller i alla fall inte min avsikt, så finns det en sån risk att folk tänker, ja men du försöker bara göra ursäkta röran. Eller Filip och Fredriks, så heter de program där de intervjuar 100 höjdare och sådär.
Ja.
Så det blir...
Jag tänker att filmen American Movie, som jag också kan rekommendera, den tror jag anklagas lite för lyteskomik. Jag tänker att... Todd Solondz spelfilm Storytelling, den delen som handlar om en dokumentärfilm där, den riktar sig nog rätt mycket till just American Movie och liknande filmer, att det är såhär, okej, vem alltså såhär, det finns ett tydligt offer i den här dokumentären som på något sätt, alltså där den, nej, men jag förstår att K. Svensson står på så pass egna ben att det går inte riktigt att göra ett nidporträtt av honom.
Nej, och sen är väl någon sorts planen, du nämnde typ att det var lite så de gjorde med Curb Your Enthusiasm också, att när vi spelar in så har vi liksom inte riktigt en jätteklar, vi har en vag bild av ungefär vad man ska det ska handla om avsnittet. Men att båda kommer med sina grejer som man inte har berättat för den andra innan.
Ja.
För att jag kan liksom inte skådespela. Om jag vet ungefär vad han kommer säga, även om det är väldigt roligt. Det är svårt, det är bättre att få en genuin första reaktion helt enkelt, tycker jag.
Men Curb är ju, alltså det börjar väl som, alltså första piloten då som var en special var ju en mockumentär skulle jag nog säga.
Mm.
Att där kunde man ändå få intrycket av att det skulle vara en dokumentär som inte var skriptad.
Ja.
Men man, ett tränat öga kunde ju absolut säga att det var skriptat.
Mm.
Och sen släppte de väl mer och mer på det mockumentär, att nu är det mer som en vanlig sitcom med lite mer improviserad dialog.
Mm.
Alltså var på skalan dokumentär, mockumentär, sitcom med vissa mockumentärinslag, alltså kommer ni lägga?
Jag tror att när han skrev till mig om idén från början så tänkte jag att det skulle vara mer en mockumentär.
Mm.
Men sen när vi hade snackat lite om det och filmat första dagen, då kände jag nästan direkt att nu blir det, kunde identifiera mig så fruktansvärt mycket med ambitionen att göra den bästa dokumentären.
Mm.
Så att jag bara, det blir ju inte spelat då. Om det kommer på från en riktig plats,
ja, just det,
emotionellt så. Och finns det så här guldbagg för dokumentärer? Det hade ju varit
det tror jag det finns.
Ja, men då är det det som är målet. Då är det mycket lättare.
Ja, just det.
Men framförallt att det ska...
Ja, men då är det roligt att man får hänga med på den galan. Eller det att borde vara ett appendix till filmen då.
Ja.
För att när den är klar...
Ja.
Så, ja, just det. Vi måste ju först släppa den för att den ska ha en chans att komma med på Guldbaggegalan. Så det kan inte vara med i filmen riktigt.
Nej.
Men det kan ju vara ditt mål utanför filmen då.
Ja, liksom. Men precis. Och det är väl lite... Att det ska
förstås så liksom... Ja, men efter eller liksom innan filmen är slut så står det så här, det står ju kanske så här, K. Svensson gick vidare till att göra det och det och det.
Mm.
Det återstår att se huruvida Jonas film kommer vinna en guldbagge.
Men det, tanken är väl liksom att det ska råda ett konsensus om att den är så bra också.
Ja.
Och det ska liksom inte finnas någon diskussion om det ens.
Men...
Det ska inte ens vara en debatt. Om är den, var den överskattad eller underskattad. Det ska bara vara liksom en dunder bra hit.
Det är så intressant det här tycker jag, när man går in för att göra någonting som ska vara så bra.
Mm.
För att alltså det, alltså egentligen så borde man ju alltid göra det med allting, men samtidigt så sätter man ju sån press på sig själv så att det kanske sätter vissa käppar i hjulet när man tänker att, för jag tänker att många av mina favoritlåtar och sådär, jag tar ett exempel då, alltså Amelie med Lil Wayne.
Mm.
Den, jag kanske skulle kunna säga att det är en av mina favoritlåtar. Jag tycker det är en jättebra låt.
Mm.
Men man hör verkligen att han försöker inte göra den bästa låten. Alltså han har, det är så här, han har inte skrivit någon refräng.
Mm.
Han bara fått ett beat. Han kör lite.
Ja.
Och så släppte han typ 200 låtar det året.
Mm.
Och så på ren statistik så blev den en jävla hit liksom.
Det är ju fan också väldigt roligt.
För man hör liksom, han har inte... Det är, ibland rimmar det inte, ibland är det så här, ibland bara tänker han efter lite vad han ska säga näst. Liksom. Men han är bara så inne i... Han är liksom... Han är ändå på toppen av sin talang på något sätt, att han, att han får till det, och det liksom i kombination med en väldigt bra beat. Och han, där är det uppenbart att han har inte försökt göra, han har inte gått in för nu ska jag göra den bästa låten som någonsin gjorts.
Nej.
Och frågan är om det är vanligt att folk liksom sa, nu ska jag göra den bästa skivan, nu ska jag göra den bästa filmen, nu ska jag skriva den bästa romanen.
Ja.
Ifall det är många som har den inställningen. Liksom. Det är ju en rolig inställning att ha.
Ja,
men det låter lite farligt. Alltså det, jag är ju klart för att...
Ja, men jag tänker också att det...
Och jag anar också ett lag av ironi i det. Alltså för att man... För att det är ju lättare att gå in med en distans till det och säga att det ska bli det bästa man gjort. Men det här att så här verkligen, då blir man ju mer som en sån här ja, men lite pretentiös karaktär liksom, ja, om man så här helt utan distans.
Men jag har det väldigt nära den sidan.
John Ranelid tänker jag på. Han skulle liksom utan ironi eller distans kunna säga det kommer att bli den bästa svenska romanen som någonsin skrivit. Alltså så här, att han går in för att göra det. Men det är ganska få som har så lite självdistans. Du har ju ganska mycket självdistans och självironi på något sätt. Alltså i din... Du kör rätt mycket en förhöjd karaktär liksom, på sociala medier och sådär.
Ja, men jag tror att med den här grejen så känner jag väl lite att det är den energin som jag behöver för att göra en sån här grej. Mm. Lite, när man ska lägga rätt mycket tid på det, och då behöver jag tänka och känna själv. Jag tror det är liksom, det kommer från ett behov av att känna så. Inte att, för mig är det ingen pose. Alltså jag förstår ju vad du menar liksom i övrigt. Att man trollar och sådär i andra grejer. Men det här känner jag på ett riktigt sätt att jag behöver ha sån skjuts i det. Mm. Verkligen. Att man tar ifrån tårna och svingar verkligen. För att det ska bli väldigt bra. Och det kände jag väl inte riktigt först när Kringland skrev, så kände jag mig att det var roligt projekt. Det låter ju skitkul liksom. Ja. Men hade inte riktigt den magkänslan att jag ska anstränga mig till 1000%. Men nu kände jag verkligen att nu...
Ja, men det är roligt.
Sen är ju som sagt ett problem att jag är inte så bra på att fota. Det blir lite... Jag vet inte riktigt.
Men samtidigt så kan, alltså det är ju en bra dokumentärfilm. Då tänker man inte på att den bästa dokumentärfilmen är den som är snyggast plåtad.
Nej.
Men... Det är ju klart att det skulle kunna förhöja upplevelsen lite om det är lite snygga bilder. Men det är väldigt liten del av en dokumentärfilms kvalitet ligger i hur vacker bildlösningen är.
Jag tycker också att det finns en poäng i att den kan få växa också. Att det är jag som börjar som enda fotograf liksom. Och sen plockar man in någon som är duktig på riktigt. Och då blir det ju vackrare att titta på.
Ja, det är rätt roligt.
Att det blommar ut mer och mer.
När planerar ni att släppa första avsnittet?
Jag vet inte riktigt. Jag har gjort en grovklippning på det och skickat till honom. Och så får han liksom lite... Känna hur ska vi trimma någonstans? Ska vi lägga på lite musik här och där typ och så?
Har du lagt hundfilmen på hyllan nu och dina andra projekt?
Ja, men de är lite pausade just nu.
Okej, okay, så du kör det här nu?
Ja, precis.
Ja, det är kanske...
Det är bättre att foka på... Det är svårt att dela den sikta mot stjärnorna-känslan liksom, på flera grejer. Man kan nog bara ha en sån i huvudet samtidigt, tror jag. Annars så blir man ju helt slutbränd i skallen.
Jag tänkte på Henrik Schiffert när han skulle skriva sin senaste stand-up-timme eller sin senaste stand-up-show.
Mm.
Att han då... Han har gjort The 90s, ett försvarstal som är väldigt hyllad.
Mm.
Och sen så nu skulle han då göra en ny föreställning. Och då så tänkte han bara, hur fan ska jag kunna göra en bättre show än det?
Mm.
Och då så blev han väldigt låst.
Mm.
Men så sa han att när han tänkte att nej, men det behöver inte bli bättre.
Mm.
Det gör inget om det blir sämre. Att då lossnade och då blev det bra på något sätt.
Mm. Ja, men så kan man ju göra. Jag tror lite en befrielse för mitt ego liksom, och så här, var väl lite att den förra filmen Somewhere in the Crowd, att den inte fick samma genomslag som den första CD, det blev ingen CD. Och det är inte, jag är inte ledsen alls över det, utan det var lite skönt på ett sätt, för jag har redan haft den där mellanlandningen eller så. Det känns inte så mycket som att följa upp en hit eller så, utan jag har redan bränt av den prestationsångesten lite där.
Mm.
Och nu är det lite, ja, men man har ändå lärt sig mycket grejer kring båda två, typ att hur man ska ändå lite, man ska få fotot att se bra ut, hur man håller tempot, hur man bygger en story arc, hur man bygger bågen och så.
Ja, det tänkte jag på. Kommer du göra en sån dramaturgisk båge i den här filmen också. För det finns ju vissa sådana klassiska, där innan slutet kommer det en dipp när allting har gått åt helvete. Mm. Och sen liksom, det är den klassiska Hollywood-strukturen, är väl liksom, att det börjar på normal nivå, och sen byggs det upp och sen kommer det en dipp.
Mm.
Och sen är det ett lyckligt slut.
Mm.
Och det går ju även i dokumentärfilmer att vinkla det så att liksom man får, vid en viss tidpunkt så fokuserar man på allt som har gått åt helvete och som är dåligt och som är misär då, för att få den här liksom dramaturgin.
Ja, det är ju väldigt snyggt. Jag tänker typ att man kan ha rätt mycket så i avsnitten också. Att det varje avsnitt har en liten dramaturgisk kurv, eller att man...
Cliffhangers är ju också en dramaturgisk grepp, kan man ju säga.
Mm.
Det skulle ni också kunna jobba med, ja. För varje avsnitt.
Faktiskt, att man...
Du berättade tidigare idag om att ljudböcker jobbade mer med den typen av dramaturgi.
Ja, men jag läste någon artikel om det, att man har börjat skriva böcker... Böcker har börjat skrivas mer med ljudböcker i åtanke.
Mm.
För när man lyssnar på en ljudbok så kan man inte tappa koncentrationen en stund, för då förlorar man röda tråden i berättelsen ofta. Så att de har börjat skriva dem för att... Jag vet inte exakt hur man ska känna för det, men det känns lite...
Att de har med cliffhangers i kapitlen och sånt där.
Ja.
På ett sätt, alltså jag gillar ju det. Egentligen gillar jag cliffhangers.
Mm.
När jag tänker att när jag såg tv-serien Skam, den norska, då var det liksom egentligen cliffhangersarna som var det som fick mig att titta vidare.
Men liksom, Da Vinci-koden är ju samma sak. Den är ju bespottad.
Jag har inte sett, jag har varken sett eller läst Da Vinci-koden. Den
är
men
sprängfull med...
Men även liksom podden Serial var väldigt mycket cliffhangers. Och jag gillar nog det egentligen. Det är bara det att...
Man skäms lite för att man gillar det på något sätt.
Det kan ju anses vara ett billigt knep, men jag har aldrig varit främmande för billiga knep. Men jag har aldrig liksom... I den här podden så är det ju snart tvärtom, att vi kör med Europas sämsta cliffhangers. Eller en av dem i alla fall. Men jag har nog aldrig utnyttjat formatet så mycket.
Nej.
Men det har ju en jävla kraft egentligen, cliffhanger. Så jag tänker nu, så varför har jag inte använt mig av det? Det skulle vara kul att testa och använda sig av det.
Mm.
Alltså så här, att om man skriver någonting, att varje kapitel avslutas med en cliffhanger. Jag vet inte hur lätt det är.
Det är nog fan lite svårt. Alltså jag tror...
Jag har jobbat med... Alltså i mina problem jobbar jag mycket med det här med att knyta samman plottrådarna, liksom storytrådarna.
Mm.
Och det var ju ganska svårt, men jag tänker... Jag har aldrig försökt göra... Men det är ju också för att jag har jobbat med humor.
Mm. Mm.
Och nästan bara... Och kanske humor och vardagsrealism. Och i humor så kanske man inte vinner så mycket på cliffhangers. Nej. Det blir inte roligare för att det är en cliffhanger. Alltså så här,
i
Curb
Your
Enthusiasm så skiter jag lite i senaste säsongen om hur det går med hans pool.
Ja, det är en pool, annan ton när man börjar bygga spänning.
Ja, jo, det blir det. Det kanske till och med står i vägen för humorn.
Jag tror fan det.
Men jag menar, i relationsdrama så funkar det ju uppenbarligen, eftersom jag fastnade i Skam då på grund av cliffhangers.
Mm.
Och jag hörde att... Det var Mats Jonsson som snackade om... Det var nog faktiskt Game of Thrones, tror jag, innan det blev en tv-serie. Vad hette den boken? Någonting saga?
Fire and Ice, någonting. Yeah.
Att han läste den och att det var liksom... Att han sa att det var cliffhangers i varje kapitel. Och att det är skrivet på ett väldigt effektivt sätt.
Det är ju snyggt.
Och många poddar har ju också det som jag lyssnar på. Alltså dokumentärpoddar eller...
Många YouTubers jobbar väldigt mycket med det också. Att det är väl för att, så här, jag tror att det är av krassa skäl att är man kvar längre i en video så tjänar kreatören mer pengar på det.
Mm.
Så att man vill, om man har någonting juicy lite senare så vill man hinta om det tidigt i klippet.
Ja.
Då är det ju en enkel form av cliffhanger. Ja, senare avsnitt kommer ni se vad som händer när jag busringer till Pontus Rasmusson och konfronterar honom om hans unga flickvän typ. Alltså, och så får man bara se lite, ja det är Pontus. Och så klipper man där liksom.
Är det någon YouTube-film du har gjort?
Nej, jag bara kom tänka, jag mixmashade ihop några olika i huvudet nu liksom. Mm. Men det har ju gjorts många sådana avslöja videor om den här mannen, Pontus Rasmusson. Jag har själv deltagit i det drevet också. Så det är ju vanligt på YouTube också. Det är ju rätt så effektivt faktiskt.
Ja, så nu när vi kommer du köra cliffhangers i den här... Har du något arbetsnamn på den här tv-serien?
Best heter okay. den. Ja.
Mm.
Det är ju Kringlands idé.
Men
Ja, med. Mm. Ja.
Inte som är en bäst.
Om vi översätter den texten till engelska, då kanske man ska... Alltså...
Beast.
Mm.
Det hade varit roligt, för att det är ju ändå... Man använder det som när någon är väldigt bra på någonting i USA också.
Beast mode. Som är bäst. Ett vilddjur.
Comedy beast.
Ja,
Men kommer du jobba med cliffhangers i bäst
avsnitten? Ja, det tänkte jag. Ja, jo, men det är absolut. Särskilt när man kommer in i det lite mer. Liksom att man börjar... Jo, men det tänker jag absolut. Att det är mycket så här hur man till exempel känner inför när det börjar närma sig, kan jag tänka mig en sån sak. Som att hur känner Klingan liksom första när det är stand-up-galan i år?
Mm.
Om han inte är nominerad till exempel.
Det är lite det är lite dråpligt eller vad man säger om han skulle vinna i år eller nästa år.
Ja, det är också otroligt störigt. Så det hoppas jag verkligen inte att han blir nominerad. Eller typ, ja. Eller om jag skulle vinna.
Ja, det är något otroligt.
Det är också jätteunderligt. Nej, men det är väl mycket uppbyggnad kring avslöjandet av de nominerade i en sån sak. Det kan man ju bygga mycket kring.
Mm.
Kring försök att... få med sig själv på den listan av nominerade. Alltså mycket så här bakom kulisserna kommer vi nog liksom hur det funkar med utnämnandet och sådär. Och försöka ta oss under huden på juryn till stand-up-galan också.
Mm.
Men det är bara lite funderingar sådär.
Mm. Ja, men det ska bli spännande att följa det här projektet. Mm. Alltså, men du tror det kommer komma ett gäng avsnitt i år?
Ja, det tror jag. Det vi har nu är väl lite liksom fixar vi en del med, men det kommer nog inte dröja skitlänge tror jag innan det
kommer
det
släppas på din YouTube-kanal?
Jag tror att vi kör det och kanske typ på underproduktion eller någonting sånt där, att det blir någon sån collab-historia. Men det är inte heller helt klart, men ja.
Kommer du fortsätta med dina vanliga YouTube-filmer? Och
ja, absolut. Klipp? Det här är ju lite mer typ att man förbereder det inför inspelning och så kör vi en dag och sen klipper jag och sen så parallellt så kan jag köra mina egna grejer liksom.
Mm.
Så det, ja, det ska nog gå bra. Hoppas jag.
Mm. Ja, men roligt. Jag ska själv tänkte jag ska göra en långfilm.
Ja, för du håller på med den nu och skriver manus. Eller du har manus klart.
Ja, jag har skrivit klart manuset. Mm. Och snart så ska jag sätta igång och försöka producera. I film betyder det mycket att man försöker samla ihop pengar till det.
Mm, mm.
Jag ska nog försöka dra igång någon Kickstarter-kampanj snart.
Du kan ju typ, om man ansöker till hos SFI och sådär också... Svenska film. Du kan ju trycka på att den handlar någonting om judisk identitet eller någonting.
Ja, jag vet minoritet. Inte. Jag tror nog att det kommer att vara svårt att, att få liksom, stöd från något annat håll än liksom, tittarna och fansen och folk som bara vill se en rolig film. Alltså så här, jag vet inte ens om det är värt att så här,
försöka att, liksom.
Ja, men det är ju, alltså jag har tänkt att jag ska kolla upp vad det finns för stöd så här, men jag bara känner på mig att det här
faller inte.
Nej, men de kommer inte vilja att de kommer lägga sig i vad den handlar om, vilka som är med i den och det är så den här chansen.
Mm.
De säger så här, Vi har läst ditt manus, Simon. Här har du 20 miljoner. Vi har, du får helt fria händer. Den, det är så himla liten chans.
Ja.
Eller ens att de säger här har du 100 000, känns som det, alltså, utan att de ska kräva någonting.
Men jag fattar ju verkligen, man blir så, man är ju fan inte så samarbetsvillig med externa parter när
det kommer. Jag hade ju varit om jag hade trott att det funnits en chans liksom. Men det känns inte som att det finns där riktigt.
Nej, det är ju smartare att kickstarta. Alltså, du är ju verkligen inte samma press heller då, liksom, på att det ska vara, se ut på ett visst sätt som inte du vill heller. Liksom.
Nej, jag tror det är friare.
Men är det komedihållet eller vad drar du åt? Liksom?
Ja, men det är nog en dramakomedi skulle jag säga. Jag hade ju skitgärna velat säga det. Det är svårt att se utifrån sina egna verk på något sätt. Men jag försöker tänka så här, om det här hade varit en japansk film med svensk textning som handlar om det här och innehåller de här segmenten och replikerna, då hade jag ju själv älskat den.
Ja.
Och så, för den är ju skräddarsydd för mig själv, kan man ju säga.
Ja, men den var bra. Det är ju smart tänkt, liksom.
Men sen är det alltid svårt att veta hur det blir. Jag har ju alltså under jobbet med mina problem så har jag ju lärt mig ganska mycket också om hur man gör film då. Det är ju inte, det är en tv-serie, men mycket så här, okej, tänk på det här. Det här kan eventuellt bli ett problem.
Ja.
Det här är en risk. Mm. Det här och så vidare, såna grejer. Det är säkert att du också lärt dig väldigt mycket när du har jobbat.
Ja, men alltså, känner du att det är stor skillnad då att skriva för ett längre format som en långfilm än för kortare avsnitt?
Det var ett helt annat sätt att skriva, för att på de här korta formatet och siktar jag in mig på att knyta ihop säcken i slutet av varje avsnitt. Att knyta ihop ett gäng trådar. Sen hade jag ju liksom en lite längre båge i bakhuvudet. Men nu när jag inte liksom jobbar mot den här trådarna som knyts ihop var 15-20 minut, då var det helt annat sätt att skriva på. Jag började om 2-3 gånger. Alltså jag hade skrivit typ 30 sidor och sen bara tänkte, nej, nu börjar jag om från början. Det här funkar inte.
Gud vad jobbigt. Men Anders Sparring som skrev Årets julkalender, han berättade om det, liksom, att det är tydligen otroligt frustrerande, för det är så 12 minuters avsnitt ungefär.
Julkalender.
Ja, att varje 12 minuter ska ha liksom en båge liksom, och föra storyn framåt. Det är, liksom,
det
är så himla, så det måste vara skönt. Och liksom, det är inte riktigt lika extremt för dina avsnitt då.
Nej. Men det blev en hit, va? Årets julkalender.
Ja, jag tror den blev väldigt uppskattad. Liksom.
Ja, intressant. Men vi bör komma till slutet av det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Men vi lämnar lyssnaren med lite cliffhangers. Vad vi ska prata om i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Just det, ja.
Och det blir lite mer av samma grej.
Det ser jag fan fram emot. Får man pissa innan?
Absolut.
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Tack för att du var med i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Ramberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.